Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in Thomas Eriksson, succéförfattare som har skrivit bland annat Omgiven av idioter och Omgiven av psykopater. Och nu får vi lyssna in många tankar kring Omgiven av energitjuvar. Alltså sådana människor som dränerar dig på energi, som tar energi, som du märker du blir väldigt trött på, som du inte vill ha i din omgivning, men de ofta är där ändå. Ja, just dem ska vi prata om. Vi pratar om narcissister. Vi går in på drama queens, vuxenmobbare, vi går in på perfektionisten och väldigt många andra. Extremt psykologiskt intressant avsnitt, hoppas du gillar det också, med ingen mindre än Thomas Eriksson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Thomas Eriksson!
Tusen tack, tusen tack.
Otroligt roligt att ta dig med igen. Det var alldeles för länge sedan. Alldeles för länge sedan.
Men nu har vi chansen. Jag vill energibomba här, va? Vad säger du? Ska vi inte bomba lite energi och allt och alla idag? Det tycker jag vi ska göra.
Exakt. Eller så tar vi energin från alla som lyssnar på det här. Vi är riktiga energitjuvar.
Hoppas inte.
Nej, det är vi inte. Men jag vet ju att alltså, två av mina mest lyssnade avsnitten i Framgångspodden, över 600 avsnitt, det är ju två av dina. Omgiven av psykopater, omgiven av idioter. Oj. Helt insane.
Kul. Vad glad jag blir.
Men i det här avsnittet ska vi prata om någonting också som är extremt intressant. Det är ju folk som tar ens energi. Alltså folk som gör livet lite sämre för en var och varannan dag.
Exakt. Det finns ju sådana människor. Det är ju så intressant det där, för att vi har ju alla varit i en situation. Man sitter, det kan vara på jobbet, man sitter vid skrivbord eller står på en arbetsplats. Eller man sitter hemma eller vad som helst. Sen så ställer sig fel person i dörröppningen. Och utan att man märker det, eller utan att man, ja, märker gör mig, men utan att man egentligen kan förstå vad det beror på, så kan man liksom känna hur den här kraften man ändå hade liksom bara rann nu som genom något konstigt inre avlopp. Och sen är man bara utmattad och man kan inte alltid riktigt sätta fingret på vad tusan händer nu. Och sen sätter igång någon diskussion eller debatt eller gräl eller vad som helst, eller bara strul. Och det är ju kopplat till ofta till människor. Och jag har ju själv stött på det här under så många gånger. Jag skrev ju den här boken bara för att jag började tänka på ett jobb jag hade en gång i tiden. Och hur slitigt det var. Och hur otroligt utmattad jag var. Att jag faktiskt, jag vet inte om jag brände ut mig, men jag gick in i väggen. Men jag slog alla gånger näsan i tapeten. Det gjorde jag. Och jag har ju kommit på i efterhand. Jag hade ju med dålig relation på jobbet att göra. Jag hade verkligen att göra med människor som jag faktiskt... Jag förstod mig inte på dem, och de förstod sig väl inte på mig heller, kan hända. Men just när det blir snett och man hamnar i så lite så här galet på kant med varann, var svårt det att låsa upp det där. Men var viktigt att göra det.
Berätta något läge där du själv har stött på någon som verkligen har dränerat dig på energi.
Det bästa exemplet är faktiskt, det finns många exempel, tyvärr. Jag har ju varit på ganska många ställen och jobbat. Som konsult så är man ju inte på ett ställe, utan man är på kanske på 20-30 ställen under en väldigt kort period, under ett år kanske. Korta uppdrag eller längre uppdrag. Men jag hade en chef en gång som egentligen som såg ut som en riktig energibombare, om man nu ska skoja till det med det uttrycket. Som kom in, du vet, dansande och tjena, hej, hej, åh, nu blir det bra, toppen, och wow, nu kör vi, du vet. Han startade alla möten, han kastade sig in i mötet, vet du, slet av sig kavajen och slängde den på golvet och vart den liggande, eller på stolen, och vart den liggande på golvet, gjorde liksom ingenting. Och du vet, han kavlade ursinnigt upp skjortärmen, vet du, för att bara illustrera, oh, nu ska vi jobba här. Och så satte han igång med såna här grejer som bara massa floskler, bara massa sånt där varmluft. Nu kör vi liksom, och nu ska vi ta matchen här, sportmetaforer. Det blir ända in i kaket den här veckan, och du vet, nu ska vi göra allt, vi ska vinna den här matchen, vi ska liksom bara ta alla, du vet, vi ska liksom race upp en massa sådär konstigt. Och ställer man frågor, ja, det är jättebra, men hur ska det gå till? Då blev man irriterad. Jag var lite störd, för att, nej, men häng med nu, det var inte negativt, kunde han säga. Och det lät ofta väldigt bra, det lät väldigt energiskt, men man fattade ingenting. Jag tog honom åt sidan några gånger och sa, det här är ju väldigt intressant och toppen och spännande, men vad ska vi göra för någonting? Vad är det vi ska göra? Vad är det du ber av och sent och annat än allt det där? Och då kallade han mig för negativ. Och du har blivit negativ, Thomas. Hur är det med dig egentligen? Men jag förstod ju bara, ja, det där lärde jag mig ganska snabbt. Vilket innebar att man får upp så här och sen så här, rätt med diket. Helt utmattad, för man förstod ingenting. Det är konstigt nog en väldigt, väldigt energitjuv. Det där kallas ju för en histrioniker. I vardagstal kan man säga en drama queen som kommer in och ser på mig och det bullrar och det låter och det slamrar, men det är väldigt, väldigt lite substans bakom. Det där tror jag vi alla har sett. Har inte du mött någon sån? Det måste du ha gjort.
Absolut. Verkligen. Många gånger.
Och det är jättehäftigt en stund. Och man blir inspirerad. Wow, vilken kille eller tjej. Vilken energi. Oh, otroligt. Och de är charmerande och spirituella. Och liksom, de kan verkligen uttrycka sig. Det är underbart och härligt allting. De går runt och är härliga. Liksom. Alla tycker om det. Till man liksom sticklig. Så upptäcker man att det fanns ju ingenting där. Den här extrema uppmärksamhetstörsten. Inte på det narcissistiska viset. Där det handlar om att få uppmärksamhet och faktiskt utnyttja människor. Utan de här, de vill bara stå i centrum liksom, och skådespela. Och det kommer filmrepliker och sådana konstiga citat hela tiden. Hela tiden.
Och så här, det fanns några andra som jag tycker också var väldigt så här, intressanta. Och det är ju de som är perfektionister. Är de också energitjuvar?
Ja, det intressanta med energitjuvarna, och det är klart att det är ju en rimlig fråga. Egentligen, är de också energitjuvar? Ja, för vissa människor är de ju det. Därför att det är så att en energitjuv, det är ju någon som får dig att tappa modet, som får dig att tappa din motivation, kanske din engagemang, som dränerar batteriet, det som att bara dra ur en sladd ibland. Och det beror lite grann på vem är du möter och vem är du. För att en perfektionist är ju någon som är precis en perfektionist, en sån här, du vet, analfixerad paragrafryttare, humorlös person som läser läser manualerna, som skriver manualerna, som tycker det är för få punkter och detaljer. Och vissa tycker att det här är bra, men de flesta tycker att det är fruktansvärt. Så det beror lite grann på hur man väljer att se på det också, från vilket håll det kommer.
De här människorna stör jag mig på en del. Det är människor som försöker vinna pluspoäng på andras bekostnad. Och kan och ska vara bror duktig eller flicka duktig. Och gör det på att de klankar ner på någon annan. Tar ut saker ur sitt sammanhang väldigt många gånger. Snackar skit om andra för att vinna pluspoäng själv. Och visa att man är så himla duktig och bra själv.
Ja, intressant exempel. Jag känner också igen det där. Tyvärr, det är ganska vanligt som du säger. Det beror lite grann. Det kan vara två typer av personer. Den ena kan vara perfektionisten som faktiskt försöker göra allting perfekt. Som har såna extrema kvalitetskrav på sig själv, på mig, på dig och på alla andra. Och som har en extremt hög, vad ska vi kalla det för, en slags arbetsmoralen exempelvis. Den är så hög så att det finns ingen som kan leva upp till det. De jobbar verkligen svinhårt. De här är verkligen pålitliga i det avseendet. Men de har också en slags syn på etik. De kan ha uppfattningen att man ska exempelvis jämlikhet, det ska se ut på ett visst sätt. Och kan du inte leva upp till det så blir du ganska hårt dömd. Du blir liksom en slags moraliskt offer för att du kan inte leva upp till deras, nu är etik och moral lite samma sak, men liksom, de är ju besläktade. Men liksom, du kan ju aldrig leva upp till deras extrema standard så att säga, det kan inte de heller göra. Men då kan de döma dig ganska hårt för att du inte är tillräckligt strävsam eller tillräckligt hjälpsam eller tillräckligt stöttande för svaga samhället eller vad du vill. Men det är ju bara den ena biten. Den andra biten blir ju när man börjar attackera folk och börjar ge sig på människor och börjar proklamera på sociala medier att det där är en dålig person och hon gör fel och han är dum och jag är mycket bättre. Det är ett typiskt narcissistiskt drag. Det är de typiska narcissisterna som ger sig efter människor i syfte att faktiskt sabotera för dem. Och det här har ju spritt sig så det är ju nästan löjligt och det kan vi ju se lite överallt. Och det här är personer som inte nödvändigtvis själva kan leva upp till något särskilt egentligen. De har liksom ingenting att visa upp, men de vet vad som är rätt sak att säga. Så de behöver aldrig göra själva jobbet. De kan bara döma dig och döma mig för att vi är dåliga människor. Därför att det har de bestämt sig för. Och de här personerna kan ge sig på vem som helst om de har lust med det. Det spelar egentligen ingen roll vad du har gjort. Vill man söka efter brister hos en människa så kommer man ju hitta dem. Det är väl det vi kan vara helt överens om. Och de här personerna njuter ibland av att göra det. Det är fult och osnyggt och det kan skada ganska fort människor faktiskt. Särskilt de som verkligen försöker göra rätt för sig. Särskilt människor som vill leva på ett bra sätt och som faktiskt vill göra det rätta men som vet att de har fel och brister. När en sån person som är i grund och botten väldigt hederlig och kanske faktiskt har en hög etik och moral i hur de lever sina liv. När de blir attackerade så mår de pyton och klappar upp fullständigt. De börjar ursäkta sig och säga förlåt för sånt som egentligen inte var något problem.
Jag tycker man ser det mer och mer nu också när sociala medierna öppnas. Så mycket av det du skriver om i dina böcker, det ser man så tydliga drag på också i sociala medier. Då ser man vem det är som gör vad, vem det är som går på. När folk tar ut saker i sitt sammanhang. När folk, när kanske, det här är det klassiska också, att någon börjar gå på någon. Och sen så hänger det på 100 stycken eller 10 stycken efteråt. När någon redan har dragit det här för att liksom elda på eller för att de ska hugga lite också. Klassisk grej är att folk går på alla mammor hela tiden, exempelvis. Att gör de någonting fel, gör de någonting, tar de hand om sina barn fel eller gör någonting åt något håll, sätter de på en mössa fel, då kommer de här paragrafmorsorna i de flesta sammanhang och bara, pep, 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 nu ska vi anmäla till socialen här, det här får man inte. Man får inte ge sitt barn vatten innan den ska gå och bada. Tänk om den får inte, vad som helst. Det finns 1000 grejer. Det finns ju mycket.
Det finns 1000 grejer, ja. Det där är ju dessutom en slags besserwisserism. Nytt ord, besserwisserism. Ett sätt att jag vet bättre. Men återigen, det är lite olika beståndsdelar. Du och jag, vi kan ju vandra gatan fram och på 2 kvarter kan vi se 10 grejer som vi tycker är fel. Vi kanske inte säger att vi, nu gör jag, det gör mig präktiga. Jag gör säkert misstag också och kommenterar. Men alla, de flesta människor har ju inte behovet av att korrigera och rätta till allting. Va? Jag menar, perfektionisterna som du nämnde nyss har ju tendens att påpeka fel. Jag själv lider ju av perfektionism. Jag tycker det är skitjobbigt. Och jag har ju under ganska många år faktiskt haft tendensen till att se varenda liten detalj som blir fel. Och det tog ganska många år innan jag lärde mig att hålla klaffen. Och jag trampade i klaveret i alla fall. Fortfarande. Alla som känner mig och hör det här kan bekräfta det. Och det är verkligen ingenting som jag är stolt över. Men det tog mig ett tag att förstå. Att bara för att jag ser någonting som jag anser vara en avvikelse. Ibland är det en avvikelse, men ibland spelar det för roll. Vad spelar det för roll? Mössan satt bak och fram. Vem bryr sig? Men det finns ju något som inte kan låta bli. Men då måste man, och det har att göra med självinsikt. Du måste förstå att ibland är du energitjuv i någon annans tillvaro. Och då får man skärpa sig och tänka sig, all right, varför gäggar jag med det här? Var det nödvändigt att kommentera det där och det där? Jag hade kanske kunnat vara tyst. Det hade varit bättre för vår relation i alla fall. Eller hur? Det är ganska knepigt.
Jag kan läsa upp en text som du har skrivit i din bok här. Om så här, Daniel. Det här är så här, typiskt perfektionist. Så kan jag läsa den. Och sen så kan du kommentera det här efteråt. Daniel deklarerar alltid i tid. Han säger ofta saker som en plats för att vara sak. Och vara sak på sin plats. Hans dagar börjar alltid exakt likadant. Klockan ringer 05.30. Han kliver genast upp eftersom det är så man gör. Han klär på sig på det han förberett kvällen innan. Han går sedan raka spåret ner till kaffebryggan och slår på den. Han har förberett laddningen av bryggaren kvällen innan. Han släpper ut hunden på hundgården och väntar exakt 4 minuter. Skulle han låta hunden springa omkring kortare tid kanske inte gör det den ska. Skulle han ge den mer tid skulle den hitta på annat. Han kallar alltså in hunden efter 4 minuter och hämtar maten i skafferiet. När hunden placerar sig på rätt plats så säger Daniel varsågod och hunden äter upp maten. Den kastas genast över vattenskålen medan Daniel tar matskålen och diskar den med den speciella diskborste han använder till just det här ändamålet. Det ska inte falla honom in att använda den vanliga diskborsten eftersom hundar har en helt annan bakterieflora än människor. Han kan nämna minst 3 olika smittor som skulle kunna sprida sig från djur till människa. Kaffet är klart och han häller upp det i samma kopp som varje morgon. Hemlagad frukost, sen kokar han ägg, han sätter en timer exakt på samma tid på sitt kaffe. Han ser till att dricka kaffet på exakt lika lång tid där äggen kokar. Och sen fortsätter det och fortsätter och fortsätter.
Du ska kommentera det. Ja, alltså du vet, och det här är ju, jag har redan avslutat det här, men jag kan själv göra lite av de där grejerna. En del av de där prydarna kommer från mig själv. Inte så där utstuderat kanske, men en del av de där grejerna. Och anledningen är, jag menar, om jag talar utifrån perfektionisten själv då. Usch, det här låter så oskärmigt. Jag skulle aldrig avslöja det här. Därför att perfektionisten provocerar verkligen alla andra människor. Jag lovar dig. För det är nästan ingenting av det som har någon som helst betydelse. Men det sätter sig skallen på. Just det här med, jag gillar att ha var sak på plats, för annars hittar jag dem inte. Är det någonting som jag avskyr och slösar tid på att leta grejer? Därför lägger jag alltid headsetet i samma låda. Jag diskar alltid kaffekoppen direkt när jag ändå håller på där i köket, för att det är så jobbigt att gå tillbaka också. Och så diska om och plocka fram allting igen och du vet sånt där. Va? Och det där, jag har sett det som en slags effektivitetsgrej. Jag tror att det delvis är det, men det är nog även just det här att det är så man gör. Det vet alla som vet att det är så här man gör. Då måste jag göra det varje gång. Jag har ingen förklaring på det alls. Och där det går överstyr, som i Daniels fall, han har ju spårat ur. Därför att det där exemplet fortsätter med när han diskuterar med sin fru olika saker och gör morse och får skäll för det. För att det här. Hon säger att var lite flexibel nu, får väl använda fantasin. Ja, men vi sa ju. Du vet, det kan ju bli helt snurrigt. Va? Och perfektionister har ofta ganska...
Gå in på den grejen. Gå in på den saken, för det tycker jag också var ett bra exempel. Men det är så, vi sa ju det, för att de pratar om någonting som inte har någon som helst betydelse. Men då har perfektionister... Liksom, då har ju de ändå någonstans en överenskommelse att det är så här det ska vara. Och då är det så det ska vara. Bara.
Då är det så ska vara. Ja, till man har förhandlat om det. För det är ju det som är med en perfektionist. Perfektionisten är, och de 10 exemplen som finns i boken, så är hon eller han de enda du kan lita på fullt ut. Därför att har du väl förhandlat fram någonting, vad det nu än är. Starttid för en eller andra, eller vem som ska laga middagen, eller vem som ska tvätta bilen, eller vad det nu än är för någonting. Har den här personen lovat någonting, då kommer hon eller han att göra det. Om det är så att man är överens om den saken, och de bryter mot det, då blir det struligt för perfektionisten. För att vi hade ju en deal, vi hade ett avtal, du och jag. Muntligt visserligen, men även muntligt ingångna avtal är ju giltiga. Va? Så hur blir det nu? Vi sa ju, för de flesta andra människor så tänker jag, vi sa ju, vad fan spelar det för roll? Du säger något, det bestämmer vi om. Men för en perfektionist så blir det ett brott mot liksom, överenskommelsen. Och här får de ju problem. Är du med? Egentligen är det ganska logiskt, men det blir ju struligt för att allting förändras ju hela tiden. Världen förändras ju, miljöer runt omkring förändras ju, arbetsuppgifterna förändras, allting förändras. Och där blir perfektionisten för fastlåst vid, men vi sa ju att vi ska kaffe klockan 3. Ja, men då, det är ju så att det här pågår ju nu, då får vi skjuta på kaffe. Ja, men vi dricker ju alltid klockan 3. Då behövs det ett nytt beslut. Man kan ta mellan 2 och 4 om man vill. Jaha, ja, men då är det okej. Okay. Men det är lite lagt kort ligger. Och en del av de här som går ganska långt, de kan ju driva såna här, de mest bisarra grejer hur långt som helst. Därför att vi sa ju. Jag har ju sagt det här. Vad menar du? Kan jag inte rita på någon av er? Usch.
När går det här till överdrift då? Att det blir någon typ av sjukdom och allting?
Ja, alltså perfektionism kan ju, man kan ju koppla till sån här OCD. Att om du inte gör, om du ställer kaffekoppen exakt där så kommer du börja må dåligt. Du måste stänga dörren på ett visst sätt. Så det här är liksom en, det är ju det här berömda flytande skalan från det att du är, har ett väldigt ordningsamt sinne till du går över till perfektionism, till du blir en hopplös paragrafrytta, till du blir liksom nästan psykiskt, vad ska jag säga, psykologiskt sjukligt fixerad vid saker till dess att du blir helt låt beteende. Så någonstans och till att bli sittande inne för att du kommer inte ut för att vem vet vad det är på det där dörrhandtaget. Och då är det ju en sjukdom i stort sett. Va? Det är en slags tillstånd som behöver behandlas. Och jag skulle tro att det går väl för långt när den här personen börjar få problem. Det finns ju egentligen ingen som ändrar sina beteenden eller ändrar sitt sätt att se på någonting förrän han själv eller hon själv har bekymmer med de här grejerna. En perfektionist är ju en energitjuv för sin omgivning långt innan han själv har fattat det. Det är ju så det ligger till. Så är det ju med allting. Det jag gör och säger och sånt där, det gör jag ju för att jag tycker att det verkar vettigt. Det är först när jag börjar förstå andras reaktioner jag inser att det här är något så jäkla genomtänkt. Jag får tänka om alltså. Jag får skärpa mig här. Och ibland är det för sent. Då har det kanske gått för långt fel. Man har tappat en god vän eller vad det kan vara.
En annan energitjuv som du också skriver om är narcissisten. Störst, bäst och vackrast. Självupptagen. Berätta lite grann. Och berätta hur man ska spela spelet med narcissisten. Och hur den fungerar.
Ja, det är ett stort område. Jag gjorde en hel bok på det förra året. Därför att det är väldigt speciellt. Alltså, narcissism är ju... Det påminner om psykopati till vissa delar när det gäller den här känslolösheten, den här, vad ska vi kalla det för, den här oförmågan ska jag säga att känna empati. Den här allmänna, vad ska vi säga, självfixeringen. Alla tankar börjar med jag eller mig. Och både narcissist och psykopat är ju väldigt, väldigt manipulativa. Och återigen, det finns en skala här och sen vet man inte riktigt hur illa det är. Det finns ju klinisk narcissism. Där du får en diagnos av en specialtränad observerad psykolog. Vem som helst kan inte se det här. Och det delas ut ganska få sådana diagnoser egentligen. Därför att det anses lite stigmatiserande. Att kalla någon för narcissist, det kan man göra i bilkön. Det är den jäkla narcissisten, den jäkla psykopaten. Skitstöven för en del. Ursäkta språket här. Men man stämplar inte någon person kliniskt med den diagnosen för att det anses är lite fult att kalla något för sånt. Va? Ska man gå ner på djupet så ska det ju uppfyllas ett antal grundkrav här. Och en narcissist är ju som du sa, de är självupptagna, de är manipulativa, de känner sig ju det man på engelska säger entitled, det vill säga de anser sig berättigade till det bästa livet har. Och de vill alltid ha det bästa och det finaste, den dyraste bilen, den flottaste klockan. De har alltid varit på den värsta resan. De vill ha allting, men de vill inte göra jobbet för att skaffa sig grejerna, utan de vill bara ha de här grejerna. Det här är ju oerhört bra människor, fina människor, goda människor. Du hör citationstecknen här, va? Men de upplever sig själva som att de står över oss andra ganska ordentligt. Så kan vi bara flytta på så de får ta för sig av det som finns här i världen. Och de har tendens att trampa andra människor på tårna eller sätta sig på andra människor. De baktalar och ljuger hur mycket som helst så länge det ger dem det de är ute efter. Och det kan vara makt, det kan vara uppmärksamhet, det kan vara pengar. Det kan vara sexpartners, det kan vara precis vad du vill. När de är ute efter någonting specifikt så ja, går det väl lika starkt uttryck, men ja, nästan till i alla fall. Och det är extremt charmigt och fantastiskt. Och härligt en liten stund. Sen har de duperat dig. Och sen kanske du sitter fast i narcissistens garn. Då kan det vara svårt att ta sig därifrån. Men de är inte lika farliga som en psykopat. En psykopat är extremt beräknande. Och kan definitivt gå in för att helt förgöra dig. En narcissist vet om att han gör fel. Men han kan inte riktigt hindra sig. Va? Så det finns en nyansskillnad här.
Här har vi ett gäng också frågor. Som man kan, hur man kan identifiera en narcissist. Älskar konkurrens, men är en dålig förlorare. Fantiserar om att åstadkomma fantastiska saker och att bli berömd. Och förväntar sig att bli behandlad som om dessa fantasier redan slagit in. Är väldigt ointresserad av vad andra tänker eller känner. Om det inte är så att han eller hon behöver någonting från dem. Använder ofta name dropping. Utnyttjar gärna andra för att nå sina mål. Tycker inte att regler gäller för honom eller henne. Och har därför inga problem med att bryta dem. Ta kritik som ett tecken på avundsjuka. Lider av medfödd oförmåga att se sina egna misstag. Plockar fram sin smartphone mitt i ett samtal med någon utan att ursäkta sig. Klagar ofta över att bli felbehandlad och missförstådd.
Det är ju fler sådana punkter man kan boka av själv eller vad gäller någon annan, desto värre är det. Utmaningen med narcissism är ju att ja, igen, det kan skada människor ganska illa eftersom människor kan bli beroende av en narcissist. En narcissist kan ju ösa uppmärksamhet över oss andra också. Oftast då i ett långsiktigt syfte med någonting. Men man kan så att säga bli fast i den här väven av ja, sån här lovebombing förändringen också med lögner och konstiga grejer fram och tillbaka. Och när man upptäcker att det bara var en illusion så kan det vara otroligt frustrerande. Jag har ett antal exempel på människor som har levt med narcissister. Det är så dina riktiga, riktiga energitjuvar. De är också risktagare. De kan göra lite grejer för de utgår från att de kommer att klara sig undan med det där. En kvinna som mejlade mig efter att ha läst den boken omgivna narcissister. Hon mejlade och sa att det är intressant när jag förstår vad narcissism egentligen är. Hur mycket jag kan bocka av på min man sen, ja, i det här fallet 27 år, för nu var hon skild. När jag förstår och börjar se de här mönstren som man inte ser när man är mitt inne i det. De hade börjat jobba tillsammans och sen så ja, han skärmade henne och sen var hon med barn och ja, du fattar. Men det sorgliga var ju när hon avslutade det här jättelånga meddelandet. Det var att i efterhand så känns det som 27 förlorade år.
Oj.
Och det är ju en fruktansvärd sak. Barnen var vuxna och lyckades ta sig ur. Men föreställ dig 27 förlorade år. Det går inte riktigt att sätta sig in i det. Det är så fruktansvärt. Och varje enskild persons upplevelse är ju på riktigt. Det går ju inte att säga så här, du känner fel, du borde inte känna så. Alla känslor är på riktigt, även om de ibland är ologiska och de kanske är överdrivna. Men känslan är på riktigt. Och det här är ju hur narcissister påverkar människor. En del av dem är dessutom snarstuckna och ska ge sig på folk. Vi pratar om sociala medier. Man ser ju de här, du var inne på det själv, de här, vad ska vi kalla för, hatkampanjer. De här enorma dreven som man kan rikta mot kända personer eller bara någon som har misshagat någon. Och då kan du säga vad du vill om vem som helst. Och sen så får du med dig ett annat. Det finns ju något som heter kollektiv narcissism också.
Men liksom, vad ligger grejen då med att ha gott självförtroende och bra självkänsla och att vara narcissist? För jag tänker så här att många kanske, ja men tar jag själv, om det är någonting som jag känner mig säker på, så tänker jag att nej, men jag är säker på det här. Jag är väldigt, väldigt duktig på det här. Och jag kommer göra det här fantastiskt bra.
Ett självförtroende.
Och hur tänker narcissister då?
Narcissister tänker så här, jag är världsmästare på det här. Jag har aldrig gjort detta. Men jag är förmodligen jättebra. Det är lite grann som, jag ber om ursäkt i förväg, men det är lite som Pippi Långstrump. Det här har jag aldrig gjort förut. Det är jag säkert jättebra på. Man kan ju skoja om det där, men det är ju den genuina känslan som de har. Och sen så kanske de gör, eller så gör de det inte, men de är bra på att berätta för oss andra. Otroligt fenomenal de är på det här och det där.
Mm.
Men så självförtroende, det är ju när du litar på din förmåga att utföra saker. Du klarar av en situation, en arbetsuppgift eller en utmaning. Du vet att du har det i dig. Självkänslan, den är ju, ja, du blir närbesläktade och du skulle vilja fråga Mia Törnblom om det här egentligen. Men för hon är ju specialist på detta, men jag hoppas att hon skulle hålla med mig om följande. Att självkänslan handlar ju mer om hur du ser på dig själv. Tycker du om dig själv? Uppskattar du den du är? Tycker du att du är en bra person? Kan du svara, förtjänar du det bästa livet har att erbjuda? Ja, men det är ett sunt sätt att se på det. För du förstår fortsatt att du måste göra saker. Du måste arbeta för saker. Skillnaden på en narcissist är att den narcissist, den personen älskar verkligen sig själv. Men är inte beredd att göra något för att ta sig någonstans. Utan den personen vaknar upp på morgonen och anser att allt det han producerar doftar rosor. Så varför kommer inte allting till mig? Det har liksom, de har liksom trillat ur skalan för självkänsla. För det finns mycket studier kring detta. Det stämmer att narcissister, ja, det finns ju något som heter covert narcissist som är en slags, ska vi kalla det, jag har brist på bättre uttryck, en slags introvert narcissist då, som också anser sig förtjäna allting, men som introvert så att vi märker inte av det. Och de kan ha svag självkänsla. Men de flesta är extroverta narcissister. De flesta helt enkelt anser att jag begriper inte varför inte allting bara kommer. För att jag är ju så fantastisk. Och att de har blivit sådana som om någon saker till kan det vara kliniskt. Det kan vara en skadad hjärna. Kan vara. Men det kan också ha att göra med uppfostran och hur man har, ja, vad man har fått höra under kanske 18 år eller så.
Du, jag har en fråga, Thomas. Några personer som jag har nu känt så här, okej, det här är inga personer som jag vill jobba med. För jag har haft lite sådana personer i min närhet. Och jag känner att de slukar otroligt mycket energi av mig. Och så som jag är. Det är personer med så här, dubbel ADHD. Säkert vanlig ADHD också. Men alltså personer som är slarviga. De är inte ordningsamma. De är på massa ställen konstant med liksom, överallt. Det här är personer absolut jag kan ha som kompisar. Men att ha dem nära och jobba med mig, det funkar liksom inte. De är extremt högljudda. Extremt sociala. Och när de kommer in i ett rum så bara tar de över allting. Så att, och energin blir så här, det blir en stress i rummet. Det blir så här för att det är så mycket. Det är chopp, chopp, chopp. Det händer. Sen ska vi göra det. Ska vi fixa det? Och jag fixar det. Och du fixar det. Och sen åker vi dit. Och du åker dit. Och jag fixar det. Och sen har jag beställt det. Och du fixar det. Och sen springer vi. Och sen kör vi. Och jag blir så här. Vad är det för typ av person?
Ja, du sa det själv. ADHD. Men jag är inte expert på ADHD. Så jag vet inte. Delvis
är beskrivet. Men alltså, jag säger ADHD. Ja. Bara för att det är såna. Men jag vet inte. Jag vet inte om de har ADHD eller inte, men jag skulle förklara det på det sättet för att folk ska förstå.
Ja, jag förstår.
Att det är så här extremt, jag skulle säga slarviga, överallt hela tiden, extremt högljudda och har så mycket saker i huvudet så att de typ håller på att brinna upp. Och sådana personer funkar inte att jobba med, jag kan inte jobba med dem bara. Och för mig så blir det så här, när en sån person går ut ur rum så blir det så här, puff. Vad skönt det känns bara.
Kommer ner på jorden igen. Ja, alltså delvis så påminner du lite grann den här histrioniken som jag nämnde för en liten stund sedan. Den här personen som också är väldigt intensiv men som också är, har det här självcentrerade. Som pratar, det är verkligen huvudsakligen en massa fluff va. Det måste hända saker, det ska vara action och sånt där. Och de gillar ju stimulans, de vill ju ha fart och fläkt. Och det ska ju vara roligt, allting måste vara roligt. Det får inte finnas några tråkiga punkter. Att göra ingenting, det är extremt utmattande för dem. Och framförallt så det måste underhållas. Och de är beredda att gå ganska långt för att vi andra ska trivas. Så det här är ju rätt så komplicerat. Det du beskriver nu, det låter ju galet, va? Jag har ett par sådana bekanta. Jag hade faktiskt, därför att jag reagerade väl lite som du där, att det är väldigt kul i korta stunder, men sen får man ta en paus på ett halvår eller ett år eller så, för att man mäktar inte med. Det betyder inte nödvändigtvis betyder att det är dåliga personer, men just den här extrema nivån av energi är, man blir trött. Det är ungefär som om du tittar på en action-thriller på tv eller på bio, och det är bara action hela tiden. Du vet, du börjar med såna James Bond-inledning med helikopter och skorstenar och raketer och flyger och far. Och sen efter 10 minuter så kommer vignetten in, va, du vet, sådär. Då börjar de spela det här intro där och då får man liksom andas en stund. Sen så börjar de snacka när de börjar springa och jaga varandra. Och sen kommer du upp igen. Men om det är den här supernivån hela tiden så blir ju knäckt. Eller hur? Man blir ju helt knäckt. Du måste ha de här tempoväxlingarna. Jag är verkligen ingen på ADHD, även om jag vet en del om det, men det skulle bli ett annat, ett lekmannamässigt uttalande. De har ju inom citationstecken svårt att göra ingenting. De vill ju gärna fara omkring en massa. Det finns ju inget ont i det, men jag förstår att man blir trött. Jag själv blir trött av sånt. Jag har behov av att få luta mig tillbaka med en bok några timmar, va? Och sitta i tystnad. Jag körde bil på förmiddagen här, och då, jag har inte radio på särskilt ofta. Eller något annat heller. Är det någonting på så lyssnar jag på en föreläsning kanske. Men något TED-talk eller någonting. Men tystnad är för mig en balans mot det här extrema energiska beteendet. Som kan vara jättehärligt ibland. Men förmodligen som du säger. Man får liksom, när de lämnar kalaset så. De flesta säger, gud, det var ju kul så länge det var. Men nu får man andas lite, va. Egentligen får man ju då samvete när man tänker så, därför att de är ju positiva och de vill ju ofta väldigt, väldigt väl, men det kan bli tokigt. Man får tussa upp ett par sådana då och kolla om man kör någon dubbelturbolösning på det hela, så får man se hur det går. Men jag förstår det. Har du provat någon speciell metodik att komma till rätta med sånt där? Har du försökt bemöta det på något särskilt vis, eller?
För min del är det nog med att inse att jag inte ska jobba med sådana, tror jag.
Okay. Du har aldrig försökt att säga, hur du, vad gör du? Vad håller du på med?
Jo, men absolut. Jag tror att man går igenom de här klassiska. Att liksom allt man, det är bra att skriva ner saker. Och det är bra att, du vet, sådär, göra to-do-lists och kolla to-do-listen. Och liksom så här. Allt sånt. Liksom. Men jag får också känslan av att de personerna är väldigt duktiga på att bara göra det de tycker är kul. Och verkligen välja det. Och strunta i det som inte är kul.
Det är ju det som man enligt teorin skulle kalla för gult beteende. Det är väldigt roligt. Att vi ska ha hög nivå, bra tempo och action. Det ska vara skoj, men liksom, kom inte med dåliga nyheter och dra för fasen inte fram några Excel-ark. För då dödar du ju all stämning. Det man behöver veta är att de där människorna, de är bra på andra grejer. De är oftast extremt kreativa. Du vet, du kan ju gå till en sån person.
Verkligen.
Du kan ju gå till en sån person och har du suttit och knölat med ett bekymmer på skrivbordet i flera veckor, men du tar det till en sån person, till de här som du refererar till och säger så här, hur hade du löst det här problemet som jag har? Då kommer de att göra någonting i stil och där har du det liksom. Och du kommer att säga wow. Och sen kommer du fråga, hur gjorde du det? Det vet jag inte. Kan du skriva ner på tappret? Nej, tyvärr inte. Anteckningar och dokumentation? Nej, det är en helt annan sort. Då behöver du en perfektionist, förstår du. Jag är en fri människa, va? Och sen så sitter du där, så då löser du problemet, men du får ta in dem nästa gång det här uppträder igen, för att de far liksom fram och tillbaka.
Nej, jag håller med. Det, extremt kreativa. Sjukt duktiga på sånt.
Ja, men de är jättebra på det. Jag menar, det är en kille i Belgien som jag håller på och jobbar med mycket. Han jobbar inom marketing. Och han har ett par sådana. PR-byrå kan vi kalla det för. De kallar det för PR-byrå. Och dit söker sig den här typen av människor som verkligen svävar upp bland molnen för att se trender och hitta grejer längre fram. Och han säger det att det är skitsvårt att få ner dem i stolen igen och bara börja ta lite noteringar. De är suveräna på att kreera och de kan brainstorma. Alltså, du har ingen aning. Det är lösningar som du skulle inte komma på nu som blir 1000 år. Och det här kläcker de liksom över en lunch hela tiden. Pang, 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 pang. Och han säger det. Men han säger också det att när jag ska försöka prata med dem om att de måste jobba vidare och liksom börja forma nu liksom, och börja skapa grejer, då blir det bara kaos. Och lösningen är ju det att alla människor kan inte göra alla uppgifter. Utan du behöver lämna jobbet vidare nu till den som ska liksom försöka skapa någonting säljbart av det hela. Och någon har kreat konceptet och liksom du har lyckats ta noteringarna så gott du kunde då. Så får de fortsätta att kreera medan någon annan börjar liksom bygga och skapa konceptet. Och det här tror jag många missar ibland. Använd rätt person på rätt ställe för du kommer ändå inte kunna ändra dem. Jag tycker att det har varit ganska tokigt. Jag jobbade ju i bankvärlden för jättemånga år sedan när man började införa att alla skulle göra allting. Du skulle ta kundärendet från A till Ö hela vägen. Och det innebar att alla ärenden blev ju fel på något sätt. Det fanns ju ingen som klarade hela jäkla kedjan. Och det är ju ett jättebekymmer. Det är ju en ledningsproblematik till att börja med. Har du en organisation på 10 personer så har du ingen val. Men har du 2000 människor, då kan du låta dem bli specialiserade på diverse saker.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Om vi hoppar vidare på nästa då, vuxenmobbaren.
Vuxenmobbaren, det är också något som är lite närbesläktat med psykopater på ett sätt. Men de håller sig vid mobbing. Det är de här människorna som faktiskt njuter av att du mår pyton. De gillar konflikter, de gillar gräl. De tycker om att skapa kaos därför att, ja varför inte va? De blir uttråkade på nolltid, det måste alltid hända grejer. Och de kan starta små bränder. Bara för att det ska finnas någonting att ta tag i. Det här är personer som, och de kan vara extremt elaka. Oerhört elaka.
Låter inte som några trevliga människor.
Jätteotrevliga personer. De är fruktansvärda. Det är de här som börjar skrika och skräna åt folk, du vet, inne på ett kontor. Inne i en ledningsgrupp så kan de börja vråla åt varandra. Liksom, och du vet, kanske inte kasta grejer, men liksom, de kan göra nästan vad som helst bara för att vinna en diskussion. Säga vad som helst, kalla det för de grövsta grejer du kan föreställa dig, bara för att, ja varför inte? Ses som vinnare också. Men de har inte det här narcissistens förmåga till att skärma och försöka se bra ut. Narcissisten bryr sig om vad vi tycker om dem. Deras idé är att alla ska älska dem, så de försöker ju framställa sig som toppen. De här mobbarna, de är helt enkelt skitstövlar, rätt och slett. Kan ofta göra ner människor verbalt, fruktansvärt grovt, och verkligen tillskansa psykologisk skada, skulle jag vilja säga.
Jag kan dra några grejer som man kan känna igen sig på hos dem då, eller om ni som lyssnar på det också känner igen det i någon i er närheten. Håller sällan eller aldrig sina löften, utnyttjar andra utan att det stör den här individen, kan uppträda oerhört charmigt när det passar honom eller henne. Tycks tro att regler är till för att brytas. Verkar ibland ta risker för riskens skull. Uppträder mycket olika, uppåt eller neråt inom en organisation. Kommer alltid att skylla sina egna misstag på andra. Ljuger lika lätt som den andas. Kan plötsligt blir helt lugn igen efter ett utbrott och visar sig oförstående till varför andra är upprörda. Tycks trots allt fascinera sin omgivning.
Du hörde att du läste där att jag hade skrivit att de kan uppträda skärmigt när det passar dem. Jag skulle inte fästa jättestort avseende vid det, för det kommer att vara små glimtar helt enkelt. Att säga att någon är ond, det är ju grovt. Det skulle jag förbehålla kanske en psykopat. Att säga att det här är en ond person, en ondskefull person. Men vi drar ju åt det hållet. De här kommer inte att lossa speciellt mycket. Och de går nog över rik om de behöver göra det faktiskt. Man ser ju också, det här är också en, återigen, det är ju närbesläktat med narcissisten. Det är det definitivt. Men det är så att säga vad ska vi kalla för en grövre variant, en mer brutal version av det hela. Och om man träffar en chef i det här avseendet, de sparkar ner och slickar upp, brukar man säga. Det är den här typen av person. Och de kan hitta på saker om det, om det passar dem. Varför inte? De kan be människor göra olagliga handlingar. De kan be folk, jag har ju haft en har ju kontakter inom finansvärlden också. Där har jag en finanskille som har blivit ombedd att frisera ekonomiska rapporter flera gånger för att det ska se bättre ut. För när hans chef då, som tillhör den här mobbartypen då, ska kunna ta till styrelsen, så ska det se ut som att chefen har gjort ett mycket bättre jobb. Och han har sagt att men det här är olagligt. Det du föreslår nu, det är faktiskt ekonomisk brottslighet. Då blir han hotad med att få sparken, faktiskt. Jag har nått honom till att gå, för att han vill inte vara inblandad i det där kladdet ändå. Men det är ju med allting, det är med det här som är mycket annat. Det börjar ju sällan dag ett, man får en utskällning. Du kommer på en anställningsintervju och så börjar någon skrika åt, och då kommer du inte sätta din fot i den organisationen. Utan det börjar ju med små grejer. De är ju ofta så pass slipade så att de börjar ju testa dina gränser. De flyttar, de trycker på lite grann, du vet, lite grann så. Och sen till du börjar protestera, vad är det som frågar? Ja, så slutar de.
Mm.
Och så går det ett tag, så trycker du på lite till och sen säger vänta nu, vad håller du på med? Och så stannar de. Och sen så trycker de på lite till igen och sen till slut så har de flyttat gränser för vad du har accepterat. Och sen ett halvår sedan så gör du grejer du aldrig hade drömt om i somras. Och du kan mycket väl ställa dig frågan, hur kunde jag hamna här? Ja, det är för att det är någon som pushar dig framför sig helt enkelt. Steg för steg för steg. Och då kan de alltid säga, men det är ju du som har gjort allt det med. Och de har förmodligen sett till att inte någonting finns dokumenterat heller. Det kan vara muntliga grejer. Det finns inte ens nedskrivet. Det här är riktigt bekymmersamt. Och det finns vissa branscher som drar till sig sådana här grejer. Finansbranschen är en sån bransch där det finns mycket av de här beteendena. Och det blir lite mycket macho och snack och mycket ganska plumpa grejer i fina kostymer, men det är fortfarande ett ganska, vad ska vi kalla det för, ett slags, ja, det är ett underutvecklat beteende på många sätt. Det är verkligen ingenting som hör till det moderna samhället, men det finns där. Det finns där fortsatt faktiskt. Det är synd. Det här kan verkligen också skada människor.
Ja, de är stökiga alltså. Vi måste också gå in och prata lite grann om offermartyren.
Mm. Vad ska vi säga om den då? Ja, det här är ju någon som det förmodligen är lite synd om. Det här är ganska knepigt. Det finns ju det finns ju människor, alltså man brukar säga sig, ta inte på dig offerkoftan nu. Det är ju när vi menar att någon spelar ett offer utan någon anledning av att vara ett offer. Inte samma sak som någon som faktiskt råkar illa ut. Som har mött svårigheter i livet. Någon som kanske har förlorat en släkting eller som har blivit allvarligt sjuk eller som blir av med jobbet på grund av någon teknikalitet. Det är ju någon som faktiskt har blivit offer för omständigheter. Det är inte det vi pratar om. Vi pratar om den som har kommit på att det är bra att spela offer. Och de som till slut har gjort det till en livsstil. De har helt enkelt fastnat i att det är jag som är offret. Titta vad världen är grym och elak mot mig. Titta, nu regnar det också. Ja, det var det jag visste. Ja, det är säkert, kommer bensinen i bilen att ta slut här när jag ska ut och åka. Eller batteriet är brulat när det blir inte att köra. Ja, så är det. Det är väl ingen idé att söka det här jobbet för att någon annan kommer få gå före. För stackars mig, jag är så dum. Och sen så blir det liksom deras identitet. Och så drar de på sig den här famösa
offerkofta. Är de där jobbiga också?
Ja, jag ser på att det där gillar du inte. Men liksom det är de där.
Nej, men
det,
man är lite så här, väldigt ofta man är lite så här, man är nog att lösa sina egna problem. När det kommer någon som man bara kommer där och som är så offermatyrer och kommer grej efter grej efter grej efter grej. Man bara dräneras, man bara dras in i allting.
Det gör man verkligen, det är jättejobbigt. Speciellt som de blir lite kraftlösa och lite, det är ingen idé att försöka med någonting och du måste hjälpa mig. Ja, men du får ställa dig upp själv då kanske. Ja, men det ska jag. Nej, men jag är så trött så. Alltså det blir, de lyckas skapa en identitet av det problemet som vi har med det här. Det är ju det att det ligger ju i tidens tandsamhälle idag. Jag får ibland uppfattningen att man letar efter sådana man kan peka ut som offer för någonting. Det där är stackars person eller en stackars grupp av människor kanske. Det kan vara minoriteter av alla möjliga slag, ta vilken du vill, som har bestämt sig för är ett offer. Och sen så börjar man tilltala dem som ett offer och börjar behandla dem som att de var ett offer. Och fara med det är att då börjar de här människorna också uppträda som att de var ett offer. De börjar känna sig som offer. Och det är ju början till slutet. För om du är ett offer, vad har du då för ansvar för någonting överhuvudtaget? Ingenting, för jag är ju ett offer för precis allt ont i världen. Och då blir det en identitet. Och då sitter du där och förväntar att det ska ramla ett kassaskåp i skallen på dig när du än går ut. Lika bra att stanna inne. Jätteproblem. Och extremt utmattande för omgivningen. Extremt utmattande för omgivningen. För du vet, vad du än säger, det är ingen idé. Det är ingen idé, vet. Kommer aldrig att gå för att det gick inte 2012, så varför skulle det gå nu? Du vet, jag ser mig sittande här.
Är det någon av de här som, eller någon till som du tycker vi ska gå in och prata om? Eller något annat när du har skrivit den här boken som du tycker har varit så här en liten tankeställare för dig?
Ja, alltså jag tycker att det här som alltså, jag skojar lite grann om perfektionisten i början där, att jag känner vissa saker i mig själv. Det gör jag förvisso, även om det inte är så illa som det står där. Men jag kan känna igen vissa drag. Men det får mig också tänka på en annan grej, nämligen det att den största energitjuven hittar du ju inte sällan i spegeln, va? Därför att du själv, ja inte du såklart, men andra människor, jag och vi andra. Vi har ju alla grejer som skäller energi utan att vi tänker på det. Vi slarvar med saker, vi kanske slösar pengar på dumma grejer. Vi använder inte vår tid på det bästa sättet. Vi scrollar sociala medier i timmar och är så utmattade efter detta. Och på dåligt humör och ändå sitter vi med förbannade telefoner. Varför gör vi det? Vi kanske läser nyheterna. När du och jag pratade så var ju riksdagssvaret bara en vecka tillbaka i tiden. Va? Och jag följde nyheterna för första gången på ganska länge. Och jag blev helt slut alltså, av all pajkastning. Och alla lögner om varandra och hur de behandlar varandra respektlöst. Från alla håll, observera. Ingen nämnde, ingen glömde. Det var bara dåligt. Tänk om ett bolag skulle bedrivas så. VD:n står och kastar skit på mellanchefen så att de inte ska kunna utmana honom eller henne. Och de kastar skiten tillbaka för att de vill åt makten, du vet.
Nej, men det är helt... Det är så speciellt att du säger. En av grejerna som Apple har, vet jag. Alltså det är det att de aldrig säger något negativt om någon konkurrent. Alltså de kanske gör det på någon typ av nivå. Men vad jag har hört jättemånga gånger när jag har sett intervjuer med folk från Apple så Samsung har ju... Ni har ju 8 megapixel, de har ju liksom 25. Då är det så här, ja, men de jobbar på sitt sätt, vi jobbar på vårat. Det här är våran bästa telefon och vi gör det här på det här sättet. Alltså de har ju liksom det som sätt, de struntar i det. Och så här, tänk om alla de bolagen. Alltså det hade ju varit ett skämt. Tänk att se liksom Steve Jobs förut, det enda han står, det är att berätta hur dåliga Microsoft är, hur dåliga Samsung är, hur dåliga Huawei är. Alltså det hade varit så här, det finns ju inte på världskartan att det hade varit så. Det hade ju varit så konstigt. Och det är det man gör som Sveriges ledare. Man står bara och slänger skit på varandra. Från höger till vänster, till gult till grönt, till rosa till brunt, whatever. Alla ska bara stå med knivar och hugga varandra konstant hela tiden. Bara så här. Man bara, det är så man ska alltså bygga förtroendet och leda ett land.
Ja,
det är
ett jävla skämt. Ja, men tänk om det hade varit ett bolag på riktigt. Det är bara rätt att de anställda får lite någon gång per år, eller varannat år, eller var fjärde, och så får du faktiskt rösta om det är en bra vd, om ledarskapet ska sitta kvar. Och sen ska det vara några andra som har liksom bara spritt hat och dynga över alltihopa. Så ska de ta över. Och så att vi kan driva det här bolaget mycket bättre. Och det första av allt är att det finns bara ett bolag att söka jobb i dessutom. Du har inga alternativ. Men det enda man gör är att berätta hur uselt allting är. Och sen får man makten och så gör man halvdan insats. Och sen så säger man 4 år senare, jag har gjort det bästa jag kunde och det borde ni vara tacksamma för. Och sen mera podcasting. Nej, alltså...
Det är helt sjukt när du säger det.
Ja, alltså lång utvikning. Men som svar på din fråga, vad borde man nämna som energitjuva? Just nyhetsflödet. Det finns ju jättemycket studier och statistik som visar att bortåt 90% av nyhetsrubriken är negativa. Och de är ju dessutom tweakade på ett negativt sätt eftersom vi vet att våra ögon drar sig till krisrubriker snarare än trevliga rubriker. Och det där har ju med det mänskliga psyket att göra. Och det är ju inte enskilda journalisters fel att det är så. Utan det är ju lite grann så som det funkar. Deras jobb är att dra uppmärksamheten till sig. Och de har blivit skickliga på det, så de har ju ingen val än att spela med i spelet också. Clickbaits och allt det här. Alternativ media, YouTube och allt sånt som ju kan konkurrera ut med vanlig press, vilket innebär att den vanliga pressen får ta till brösttoner för att de överhuvudtaget ska höras. Så jag förstår att de gör det, och jag avundas dem verkligen inte. Men konsekvensen blir att vi blir matade med så mycket negativa nyheter. Det här är ju ingenting nytt i det här. Men med hjälp av sociala medier och allt möjligt annat så går det mycket, mycket fortare. Man hinner konsumera så mycket dynga på så kort tid numera. Så att det finns de som är utmattade innan lunch, vet du.
För de har suttit
och scrollat hela vägen in till jobbet kanske, eller ja, inte om de kör bil förhoppningsvis. Men, och sen pratar man på lunch om redan ett allting, för det säger de ju. Jag blir så trött, jag blir så utmattad. Jag föreslår faktiskt en, när det gäller nyheter, föreslår jag en 30 dagars detox från nyheter. Mm. Utbryter världskrig så kommer det att nå dig ändå, men förhoppningsvis inte. Men liksom, läs inga tidningar. Lyssna inte på någonting på P1. Inte bara Ekot. Titta aldrig på Aktuellt, Rapport, TV4 nyheterna. Läs absolut inga kvällstidningar i 30 dagar. Och så bara noterar du hur själv mår. Om du inte har fått hög energinivå av det så är du inte normal. Ja, förlåt, men det kommer du att få. Du kommer att upptäcka, vad skönt det här var.
100%.
För jag märkte, när jag höll på med det här i 10 år, jag märkte nämligen när jag började gå in och började läsa Aftonbladet och Svenska för att få liksom två sidor av samma grej då. Och bara det, hur de beskrev samma debatt på så olika sätt, som man undrar, var ni på samma ställe? Jag fattar inte. Men det sanningen ligger väl någonstans i mitten, då säger vi. Men liksom, jag har märkt hur otroligt utmattad och irriterad smågrinig jag blivit. Du vet, sådär småsaker irriterar mig, så jag måste sluta med det nu. Nu är valet över, nu vill vi snacka, men så jag kan inte följa det. Men det där gäller ganska mycket vad man själv faktiskt gör också. Ta det här exemplet med prokrastinering. Alla har vi ju tendens till att skjuta upp. Vi försöker undvika oundvikliga, tråkiga saker, jobbiga grejer. Vi skjuter upp. Jag också. Absolut inte perfekt. Har hittat ett system som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Eftersom det oftast inför en uppgift som man mår som sämst av att inte utföra. När man väl är inne i den så upptäcker man, wow, nu är jag ju på gång här, det var skönt. Så det värsta är strax innan. Ta tag i den, kom igång med små steg, dela upp det liksom i små bitar. Det finns en författare som var duktig på detta, som skapar sig belöningar 4 gånger i timmen. Han heter Anthony Trollope. En av de bästa författare från England det är över 100 år. Han jobbade på statliga postverket. Och han skrev tegelstensromaner. Jag tror han skrev 60 böcker någonstans där. Och en del var riktiga tegelstenar. Han skrev 3 timmar varje morgon innan han gick till jobbet. Och då skrev han i kvart 15 minuters intervaller. Så efter varje 15 minuters intervall så fick han belöna sig själv med någonting. Fick han gå och ta en kopp kaffe eller dricka te, han drack med te förstås då. Men då kan han se bocka av, ja. Så fick han en kick 4 gånger i timmen. När det har gått 3 timmar så la han ner pennan bara. Och var det mitt i en mening så tog han upp pennan nästa morgon. Men det hade han bestämt sig för. Jag skjuter inte på någonting, jag bara jobbar i små portioner så här. Jop, 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 jop. Det är ett ganska bra synsätt. Dela upp det i små bitar. Ja, men En kvarts jobb på en uppgift, det räcker ju inte. Ja, men du är ju en kvart längre in i framtiden än vad det var om du inte gjorde någonting. Och just den här oron, ångesten och energidrenaget av att inte få någonting gjort ibland. Att bara vänta och vänta och säga till sig själv att jag var bäst under press. Ja, det kanske gäller några av oss, men oftast blir det ju inte den bästa kvaliteten då. Sa perfektionisten. Oj, hör du den där? Men det är också en sak, men vad jag vill komma till är hela grejen att ibland så, alltså som jag sa, ibland finner man energitjuven i spegeln. Och då kan man ta tag i små bitar hos sig själv och faktiskt skapa ny energi genom att passa sig lite grann på de här grejerna som faktiskt går att påverka. Det finns mycket att hämta där.
Ja, men du, stort, stort tack Thomas för att du kom hit och berättade en del om mycket intressanta saker.
Tack för inbjudan. Jättetrevligt som alltid. Och jag ser fram emot att prata om narcissister med dig.
Narcissister ser jag också fram emot att prata. Jag har ju några narcissister som har präglat mitt liv otroligt mycket. Så att det ska bli jättespännande att hoppa in och läsa den boken och bara sitta och prata helt enkelt en och en halv timme om narcissister och hur man ska möta det och allt kring det. Sjukt spännande. Men du, stort, stort tack att du kom hit, Thomas. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, går det att göra?
Det går att göra. Man kan gå in på min nya hemsida, surroundedbyidiots.com. Den är på engelska numera. Jag jobbar huvudsakligen utomlands. Det har blivit så. Men jag talar svenska. Fortsatt. Man kan mejla.
Jag talar svenska.
Jag talar svenska. Man kan mejla info@surroundedbyidiots.com så svarar jag omedelbart på det. Förfrågningar och funderingar och man vill ha hjälp med någonting så ställer jag upp så mycket jag bara kan. Så mycket jag hinner försöker jag bistå med det som är mitt område. Mm. Det är ju väldigt roligt. Jag får ju frågor och idéer och input från hela världen numera. Det är fantastiskt roligt och det är enormt inspirerande. Jag är väldigt tacksam för det måste jag säga. Kan jag så återkommer jag så fort det bara går.
Jag måste bara fråga också. Du skriver massa olika så här idiotböcker kan man ju fortfarande kalla dem. Lite grann kanske. Det var där det började någonstans. Du har ju skrivit då, jag har de här faktiskt. Det har ju varit omgivna idioter, omgivna psykopater, omgivna dåliga chefer, omgivna latmaska, omgivna motgångar, omgivna narcissister. Och sen också den här senaste boken, omgivna av energitjuvar. Vad tror du, om du spolar fram så 10 böcker framåt, vad skulle en bok kunna vara? Skulle det kunna vara omgiven av dåliga föräldrar?
Skulle det kunna vara
omgiven av dålig barndom?
Det skulle kunna vara dåliga föräldrar. Jag har ju en idélista med 30 olika tankar då. Jag berättade för några i branschen om dåliga föräldrar. Då sa de så här, den boken får du kanske ta någon annanstans. Den kommer vi aldrig våga ge ut. Ja, men herregud, föräldraskap. Vem vill bli kritiserad i sitt föräldraskap? Och vem är jag att veta det? Jag kan liksom hitta och se vad säger studier och vad säger psykologer och saker och ting. Men det är ett livsfarligt ämne. Det är lätt att trampa någon på tårna. Och det har jag stor respekt för men det är intressant också. Det var någon som skickade en bild till mig någonstans ifrån världen med alla mina böcker upplagda med just de här negativa idioter, psykopater och så vidare. Och då stod det förstås under, har Thomas inte funderat på att det kanske är han som är problemet? Ja, det är klart att han har det. Men det är som med tidningsrubrikerna, de här ämnena drar blicken till sig. Det är lite så. Och sen hoppas jag kunna bidra med grejer som ger lite hopp och lite praktiska handfasta lösningar utan för att du behöver plugga psykologi i 5 år. Det är det som är min ambition, att locka människor in i respektive ämne. Men hur ser det om 10 år?
Tror du att den kommer bli av då? Omgivna och dåliga föräldrar, tror du den kommer bli av?
Ingen som helst aning, det vet jag inte. Jag skriver ner det.
Ja, spännande.
Det är ditt bästa tips alltså.
Vi får se, jag ska fundera. Du, stort, stort tack att du kom hit, Thomas Eriksson.
Fram Gang Spotting with Alexander Prelleros.
Så hur kändes det nu? Är det så att du har någon narcissist runt omkring dig, någon perfektionist, någon vuxen mobbare eller någon av de andra? Ja, det har vi allihop i alla fall. Jag tyckte det var i alla fall extremt intressant att lyssna på och man börjar alltid reflektera massor efteråt. Tack för att du lyssnar på det här. Är det så att du vill ha liksom nästa nivå, en väldigt, väldigt bra grej, så kan du ta del av Framgångspoddens nyhetsbrev. Det skickas ut varje vecka och vi lyssnar då. Vi har alltså grymma skribenter som lyssnar på avsnittet och skriver ner de bästa sakerna från det. Skickar det direkt gratis till din mail. Det är väl fantastiskt, va? Riktigt lifehack. Då är det bara gå in på framgangspodden.se och skriv in din mailadress så får du det. Ha det fantastiskt så hörs vi. Hej då!
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.